Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det sista avsnittet för året. Jag ser på min lilla digitala bandspelare här att staplarna går upp i taket när jag säger både taket och nytt år. Men jag sitter själv i min bostad i centrala Stockholm och mörkret har lagt sig här utanför. Men där sitter inte du, Stefan, utan du är på väg till någon grisfest på Las Palmas, eller var befinner du någonstans?
Nej, inte så illa. Jag befinner mig på någon form av avkopplingsresa, bara någon vecka här över nyår nere i något sånt här vitkalkat all-inclusive schabrak som kryper upp längs någon klippa på Gran Canaria. Och det är i och för sig både varmt och skönt och havet är alldeles utanför och så. Och det är god mat och god dryck och mycket sol och så. Så att det går inte att jämföra med Sverige just nu, men här ska jag vara en vecka och sitta och titta på havet.
Du skickade en bild till mig igår och skrev att det var 26 grader varmt. Man blev ändå, man ska inte hålla på med avundsjuk och sådär, men man blev ju lite lätt avundsjuk när man tittade ut här och såg att det var bäckmörkt, 4 minus och ymnigt snöande. Det får jag ändå lov att säga.
Jo då, men man ska inte klaga. Det är lite avkopplande att komma ner här. Jag ligger och läser och tittar på havet och de, jag ska inte säga brunbrända, utan de tycker de flesta verkar vara rödbrända, turisterna som ligger jämte här. Det är ett sånt här resort dit barn icke äga tillträde, så att det är en vuxen publik, som man slipper folk som springer och kastar boll och sprätter sand i ögonen på en och sådär.
Ja, det är skönt, du har förtjänat. Du, om vi släpper Gran Canaria och går in på juridiken som ändå någonstans får sägas vara vårt kärnområde här i Dagens Juridikpodden, så är det så att årets kanske mest väntade remissyttrande har kommit från en av våra favoritmyndigheter, nämligen riksdagens ombudsmän eller justitie Ombudsmannen som helt väntat, tycker jag i alla fall, sågar Fredrik Wersäll, riksmarskalkens utredning om anonyma vittnen, och bland annat skriver att vinsterna med att införa en ordning som tillåter anonyma vittnen framstår som ytterst begränsade och väger mycket lätt när de ställs emot de principiella inskränkningar i rättssäkerheten som detta innebär. JO är också frågande i det här remissvaret till om Fredrik Wersäll och utredningen i övrigt verkligen själv tror på den här idén och det här systemet som man presenterar i utredningen. Och det är väl det vi har varit inne på lite här i podden tidigare, eller hur?
Ja, alltså det här är inte första gången som det kommer skarp kritik mot det här förslaget ifrån tunga remissinstanser som Domstolsverket och Stockholms universitets juridikum och nu senast då justitieombudsmannen, och ja, det finns ju andra också. Men precis som vi sa för några veckor sedan i det här ärendet, det känns ju lite som en papegoja som tar om allt det här, för vi har pratat om anonyma vittnen så många gånger. Men precis som vi sa då så är det faktiskt så att många blev förvånade, även vi, eller i varje fall jag, över att Fredrik Wersäll faktiskt skulle lägga ett sånt här förslag utifrån hans bakgrund och med väldigt så att säga, framstående arbetsinsatser inom ramen för ett vettigt rättsväsende och hög grad av rättssäkerhet och så vidare. Och när till och med JO skriver att det som upprepas gång på gång i utredningen om att det här kommer ha just ett synnerligen begränsat bevisvärde, som hon uttrycker, så ger intrycket av att inte ens utredaren själv är helt övertygad om att det här faktiskt är en framkomlig väg. Så att det är ju lite sådär att regeringen har velat få fram det här, och nu säger de som kan någonting om det här att det är svårt att få den effekt som regeringen politiskt sett har annonserat att man tror att det här kommer få, därför att man inte kommer kunna använda det i någon större omfattning. Eller det tydligt, för att citera justitieombudsmannen här, Katarina Pålsson, hon skriver ett synnerligen begränsat bevisvärde och att det är ett ytterst begränsat användningsområde utifrån det låga bevisvärde som det här i så fall kommer få. Va?
Men den frågan man ställer sig just nu är ju så här, oavsett om man tycker att anonyma vittnen är en bra eller dålig lösning. Jag ser ju vilka remissinstanser som nu har varit kritiska. Det är precis som du sa, tunga sådana. Det kom in en annan idag. Institutet för mänskliga rättigheter, som är ganska nyinrättat sådana här institut, men det är många tunga spelare i den styrelsen. Tidigare justitieombudsmän och så vidare, som också avstyrker förslaget och kommer med så att säga förbättringsförslag i det fall regeringen ändå skulle välja att sjösätta det här och så vidare. Hur mycket kritik kan ett lagförslag få och ändå drivas igenom av en regering?
Ja, eller ytterst om en riksdag, så kan man ju säga, för det är riksdagen som ska rösta om det. Och det här med den makt regeringen har är naturligtvis en intressant fråga i en rättsstat och demokrati, eftersom det ändå är regeringen som föreslår lagar men inte stiftar dem. Va? Förslaget som sådant kommer sannolikt möta motsvarande kritik i lagrådssammanhang och andra tunga jurister. Och det är klart att när man på det här närmast, jag kanske inte ska använda ordet raljerande sättet, för det vill jag faktiskt inte tillskriva JO. Det tycker jag vore orättvist även emot utredaren i det här sammanhanget, Fredrik Wersäll. För det är inte raljerande, men det finns ju en ton utav, en underton utav någonting som ligger åt det hållet när man skriver att det ger ett intryck av att inte ens utredaren själv verkar vara övertygad om det här förslaget. Dessutom så använder även i det här fallet då Katarina Pålsson uttrycket att det framstår som märkligt att då använda sig av den metod som även vi i den här podden var kritiska till när förslaget kom, nämligen att domaren i målet ska hållas ovetandes om vem det är som vittnar i hennes domstol. Och det här framstår som märkligt, anser då JO i det här sammanhanget, eftersom ena domaren på domstolen, i det här fallet då en tingsrätt, som ska besluta om att ett vittne ska få vara anonymt och dessutom ske i tidigare stadium utav processen, det vill säga innan åtalet är väckt, redan under förundersökningen kanske. Men rådmanskollegan som sitter i rummet bredvid, som ska så här slutgiltigt avgöra om ett åtal ska leda till och kanske livstidsfängelse, ska inte få veta känna till identiteten på det här vittnet. Och detta då i någon form av, ska vi kalla det för, god tanke med att domaren ska ha samma utgångspunkt som försvaret och den tilltalade, eftersom man då, hela poängen med anonyma vittnen är att den tilltalade inte ska veta vem det är som vittnar. Och på något sätt skulle det här balansera de här principerna om equality in arms som framgår av bland annat artikel 6 i Europakonventionen då, menar Fredrik Wersäll. Och det får konstiga, som JO skriver, märkliga konsekvenser.
Alltså jag vet inte, vi ska inte fastna vid det här ämnet för länge, men ibland tänker jag, har jag tänkt i efterhand så här, att jag tror att Fredrik Wersäll och fler i den här utredningen trodde att det här var liksom lite kanske av en lösning på problemet, att man hade hittat en liten juridisk krumbukt här som skulle kunna göra det mer godtagbart, så att säga, i den meningen att det skulle inte vara så stor skillnad mellan kunskapen som rådmannen eller domaren har och den tilltalade och dennes försvarare har. Men det här är ju någonting som har fått kritik i samtliga remissvar som har varit kritiska.
Ja, alltså det finns ingen som ska få mig att tro att Fredrik Wersäll har gjort det här på något sätt i någon, han har liksom inte den inställningen i eller ställningen heller för den delen. Han har ingen karriär som kräver att han är inställsam mot regeringen eller så, utan det här är gjort i bästa ambition och, tror jag, som en utomordentligt konstruktiv eller försök till konstruktiv lösning för att komma runt de problem som andra har pekat på. Det är min absoluta övertygelse. Sen tror jag att det är framförallt då i slutändan frågan om användbarheten utav det här som gör att då andra delar utav utredningen, så att säga, snubbla på den här egna snubbeltråden, därför att hade det här varit ett utomordentligt bra och effektivt sätt att komma till rätta med de problem vi har, då tror jag att det funnits ett helt annat både rättsligt och politiskt stöd för att kunna då luckra upp lite utav rättsstatens grundprinciper kring anonyma vittnen då, eller rättare sagt rätten för en tilltalad att få ta del av alla uppgifter som används emot den i en brottmålsprocess. Men när det nu är så att gång på gång, inte minst i den ursprungliga utredningen, justitierådet Stefan Johanssons utredning, pekade så tydligt på det som alla de här remissinstanserna också pekar på, nämligen att det här blir inget brett effektivt verktyg för att komma till rätta med de här problemen. Tvärtom så kommer det kunna användas då, för att än en gång citera justitieombudsmannen, att det är synnerligen begränsat bevisvärde och ett ytterst begränsat ansvar, användningsområde. Va? Och där tror jag att liksom de här andra då delarna av utredningen så här åker med i så att säga slasken när det här döms ut. Så tror jag.
Vi lämnar frågan om anonyma vittnen och rör oss sömlöst över till något annat som också har med JO att göra. Jag har i veckan tagit del av en anmälan som skickats in av det så kallade försvararkollegiet i Göteborg, det vill säga en samling försvarsadvokater som är med i någon form av, ja, ska man säga, förening eller kollegium där, som har tröttnat på att deras häktade klienter förvaras i polisarrester, och nu har de alltså JO-anmält kriminalvården och polisen som de menar bryter mot grundlagen och rättegångsbalkens bestämmelser. De skriver bland annat att en konsekvens av att misstänkta som häktas förvaras i arrest är att de i praktiken åläggs restriktioner som domstolen ofta inte beslutat om. Alltså människor som häktas men inte har någon plats på något häkte blir kvar i de här polisarresterna under ganska lång tid och får sitta i ett sämre utrustat rum, kanske färre möjligheter till utomhusvistelse, sämre möjligheter till kontakt med omvärlden och så vidare än vad de skulle haft om de satt på häkte. Och det här är ett problem, Stefan, för det här bryter faktiskt mot bestämmelser i både grundlagen och rättegångsbalken, där det står att man skyndsamt ska överföras till ett häkte om man befinner sig i en polisarrest när man blir häktad, så att säga.
Ja, det är ju ingen slump att rättegångsbalken slår fast just att det ska ske utan dröjsmål. Och sen har ju det här då prövats i ett antal praktiska ärenden, inte minst utav då ännu en gång justitieombudsmannen. Förra chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Fura kom redan, jag tror att det är 2014-2015, med ett avgörande där hon väldigt hårt slog fast att undantagsvis kan man vänta till dagen därpå om det finns då väldigt, väldigt speciella omständigheter som gör att den här personen som häktats måste stanna kvar i arresten till följd av, ja, låt säga i det fallet vill jag minnas att det handlar om transportproblem för kriminalvårdens transporttjänst. Men hon slog också fast i det avgörandet att den som ansvarar för det här är den myndighet som håller personen i fråga i det här fallet då i en arrest, så blir det ju polismyndigheten om det är en polisarrest och inte kriminalvården. Och då uppkommer ju den här intressanta frågan att vi har en situation som utav i princip alla instanser, inklusive polismyndigheten och kriminalvården själva, är olaglig. Det vill säga arrester är till för att under kortare perioder förvara frihetsberövade människor, medan häkten då är till för att under andra omständigheter förvara de här frihetsberövade personerna, och arresterna lever inte upp till de krav som man ska kunna ställa heller enligt internationella konventioner på ett frihetsberövande och den lokal och den omsorg som ska kunna visas emot den frihetsberövade. Och då slår man fast att det här är olagligt, men polismyndigheten slår ju samtidigt fast att de saknar rättslig grund för att släppa en människa på fri fot, trots att de då i strid med lagen härbärgerar dessa misstänkta människor i en arrest, vilket i sin tur någonstans i slutändan skulle kunna rendera, kan man ju i varje fall hypotetiskt resonera kring, ett åtal för tjänstefel för den som är medveten om att det här är olagligt och ändå fattar beslut om att personen ska sitta kvar. Det här ställer ju saker på sin spets. Det vill säga, för att backa tillbaka någon minut, när Elisabeth Fura då 2014-2015 kom med sitt beslut, så överlämnade hon även det här som ett stort problem till regeringen att lösa lagstiftningsmässigt. Och det har man alltså inte gjort, onekligen.
Alltså, jag kan ju tycka att det är ett problem att den här typen av artiklar och den här typen av synpunkter inte riktigt får det genomslag som det kanske borde få. Alltså, man vet ju när man skriver saker på Dagens Juridik och andra medium att det här är någonting som folk kommer gå igång på. Det här kommer jag sannolikt få väldigt många mejl om. Det kan ju röra utvisningsärenden, eller det kan ju röra andra saker som man vet flyger på sociala medier eller i andra forum och som kommer att generera reaktioner. Jag trodde i min enfald att den här artikeln skulle röna större uppmärksamhet när jag skrev den, men jag tror att många som läser det här och som kanske inte är försvarare eller som jobbar som poliser eller inom kriminalvården eller med juridik överhuvudtaget, de blir inte särskilt upprörda alls över det här. Jag menar, är man häktad så är man väl skyldig, och då kan man väl lika bra sitta på en 4 kvadratmeter stor cell som i en 6 kvadratmeter stor cell, och man mår väl inte dåligt av att inte kunna läsa tidningen på några dagar.
Det är tyvärr den uppfattning som finns i många led, alltså att till början inser man då inte att den som häktade ännu icke dömd och därför ska betraktas som oskyldig i grund och botten, och det är en grundprincip som naturligtvis inte principiellt inverkar på den praktiska förvaringen, utan där är det ju snarare frågan om att den praktiska förvaringen av frihetsberövade har likväl principer att följa, och den dräglighet och humanitet som trots allt jag tror finns förankrade hos det svenska folket som inte vill att människor som är häktade, sitter i arrest eller för den delen avtjänar och verkställer straff på våra fängelser, ska ha allt för odrägligt. Även om jag såg något utlägg här om någon som upprörde över att de fick någon juletallrik här på någon anställt på julafton, de intagna.
Ja, det blev ju ram, det blev ju fullständigt ramaskri när chefen på Hall där, vad nu heter, Johan Molinder, la ut en utskrift av vad som skulle serveras på kriminalvården julbord. Folk gick fullständigt bananas på sociala medier och tyckte det här var det värsta de någonsin hade sett. Det finns pensionärer som inte har råd att köpa julmat, och det finns barnfamiljer som inte har råd att köpa julklappar, så ska interner, som någon skrev, det är ett ord man inte använt på 100 år, ha rätt att vräka i sig köttbullar, prinskorv och varmrökt lax på jul. Så det var inte bara någon kommentar, utan det var ett fullständigt ramaskri.
Ja, men icke förty så tror jag faktiskt att det är så här. Det är inte bara min förhoppning, utan jag tror att jag har rätt, om man nu får generalisera så mycket, när jag säger att ja, det finns en övre gräns för vad så att säga, svensken i gemen tycker att man ska få för tillvaro på inom den svenska kriminalvården, men det finns också en undergräns. Jag tror ärligt talat inte att folk vill att det ska se ut som det gör i många av de här länderna som man lyckligtvis bara har sett fängelse i miljöer ifrån, när det gäller just filmer från Hollywood och sådär. Jag tror faktiskt inte det, utan det finns en minsta rimlig dräglighet och humanitet som jag tror att de som klagar på jultallrik för interner också håller med om. Och det är där någonstans vi landar i det här. Det är faktiskt så att Sverige har, och det var många som togs på sängen, inte minst inom politiken och rättsväsendet självt, när Sverige gång på gång faktiskt har fått kritik från sådana här som Kommissionen för tortyr vid FN och även Europarådets. Europarådet har kritiserat Sverige många gånger för våra långa häktningstider och våra sätt att hantera häktade och deras långa restriktioner och så vidare och så vidare. Och då är frågan, hur mycket kan man relativisera ordet tortyr? Kan det anses vara tortyr att det är under allt för lång tid sitta inspärrad i en allt för liten cell? Ja, det är i varje fall vad den internationella praxisen som ligger till grund för den här diskussionen som du och jag har just nu faktiskt har slagit fast. Och då är frågan, skulle de här polischeferna då, som nu då ställs inför ett svårt dilemma, fatta ett beslut om att i någon mer konkret mening som kanske allt fler skulle kunna definiera som tortyr gå med på att utsätta häktade personer för det? Sannolikt inte, va? Det vill säga, det här anses vara någon form av lite mildare tortyr då, att man inte överförs till häkte som trots att vi då är överens om, även polismyndigheten, att det ska inte få gå mer än någon dag eller så innan detta sker. Sen kan man diskutera fram och tillbaka om en eller två dagar. Är det så förskräckligt att sitta i en arrest istället för att komma till ett häkte? Men det är svårt att börja relativisera och hamna på det här sluttande planet även i såna här frågor. Va?
Men frågan är vad som händer nu. Jag menar, jag såg att Göteborgs försvararkollegia hade adresserat den här anmälan även till flera andra försvararkollegier runt om i landet, och jag har ju idag pratat med en del advokater som har sagt att nej, men alltså, polisen har ingen annan möjlighet. Deras tolkning är fel. De ska släppa de här personerna som sitter där för länge. De ska släppas liksom i enlighet med svensk rätt. Det står i rättegångsbalken. Det ska ske skyndsamt, och JO har tolkat det som att det är liksom en dag och så vidare. Så att egentligen så ska de här personerna bara släppas i väntan på att det finns en platsledning och kriminalvården. Vad tror du kommer bli effekten av att det här uppmärksammas?
Jag tror inte att någon polischef på någon polisregion i Sverige kommer gå in och säga att nu ska de och de som sitter häktade här släppas ur arresten eftersom inte kriminalvården har tillräckliga resurser att förvara dem. Jag tror att vi inte kommer få se det. Sen är ju frågan, den blir ju ohyggligt intressant, därför att vi har ju inte ett system där en bristande politisk vilja eller där en långsiktig politisk brist på insikt kring behovet utav till exempel fängelseplatser och häktesplatser i sig kan generera ett annat än politiskt ansvar för att man har brustit i att tillse att svensk och internationell rätt tillämpas på svensk kriminalvård. Det vill säga, vi kan inte sätta justitieministern eller justitieministrar för olika regeringar tillbaka i tiden, eller statsministrar för den delen heller, eller generaldirektörer för kriminalvården, eller var vi nu vill placera ansvaret högt upp i kedjan. Vi kan inte själva sätta dem i finkan, inte bara för att det saknas utrymme där, utan kanske framförallt för att de då skulle ha gjort sig skyldiga till något brott till följd av att de inte har sett till att Sverige kan följa svensk och internationell lag. Utan till syvende och sist så har vi ett system som gör att den som är ansvarig för, till exempel i det här fallet då en polischef, att människor blir sittande i arrester felaktigt, det är den personen som också måste hållas ansvarig rättsligt för att detta sker. Och då är frågan, kommer någon rättslig instans annat än JO naturligtvis, för de kommer ju slå med full kraft ännu en gång, vilket de tidigare har gjort i den här frågan, men kommer det resultera i några, så att säga, effekter för en enskild individ? Och det är ju ändå det system vi har, om inte det politiska systemet, så att säga, fungerar. Jag har svårt att tro det, därför att vore nästan sensationellt om man släppte en häktad person på fri fot till följd av bristen på häktesplatser, i varje fall om det är ett allvarligare brott.
Ja, vi får väl se helt enkelt. Det känns som att jag är på din linje här också. Jag tror inte att det kommer att hända, men jag tror möjligtvis att ett litet upprop från en del försvarsadvokater här kan ställa frågan på sin spets och öka uppmärksamheten kring detta. Men vi får väl se helt enkelt. Du, jag tänkte också att vi skulle hinna med en diskussion om en promemoria eller ett förslag som har lagts fram från regeringen här precis dagen innan jul som väldigt förenklat går ut på att vissa typer av polisanställda, alltså sådana som jobbar mycket med att bekämpa gängkriminalitet och liknande, ska slippa förekomma med namn i vissa typer av handlingar. Gunnar Strömmer säger att man aldrig kan acceptera att medarbetare i brottsbekämpande myndigheter utsätts för våld, hot eller trakasserier på grund av sina insatser mot de kriminella, och menar då att det här skulle kunna vara ett sätt att få polisanställda att fortsätta vilja arbeta med den här typen av organiserad brottslighet, att stävja den och så vidare. Och jag tolkar det som att förslaget går ut på att man då, när man skriver under vissa typer av handlingar eller gör iakttagelser och så vidare, inte ska behöva förekomma med namn. Och det här är ju en diskussion som vi har pratat om tidigare i något sammanhang. Det kanske mest har varit du och jag och andra på redaktionen som har diskuterat det, men vi kanske även har snackat om det i podden. För att jag är ju lite tveksam till den här typen av reglering, inte minst i journalistiskt syfte, eftersom det blir väldigt svårt att i efterhand granska vem som har fattat ett beslut när, till exempel om de inte förekommer med namn.
Ja, alltså det är ju ett intresse naturligtvis som kan trädas för när i de här sammanhangen. Jag är mer orolig för trenden och tendensen i sig, därför att de som ytterst inte får drabbas av det här, det är de som har anledning att rikta antingen klagomål eller för den sakens skull åtalsanmäla, i det här fallet då poliser som har fattat beslut som är enligt den som är föremål för beslutet inte i överensstämmelse med svensk lag. Jag menar, vi går från punkt till punkt i den här podden där vi pratar om just sånt här. När man kommer ner på det konkreta planet så är det ändå så att människor har en extremt, inte bara långtgående utan en ovillkorlig rätt, med ett ytterst fåtal undantag, att till exempel veta vem det är som har fattat ett beslut inom ramen för repressiv myndighetsutövning som går ut över honom eller henne, vare sig det handlar om hans eller hennes frihet eller egendom eller vad det nu må vara som det här handlar om. Och det här är fastslaget utav svensk domstol på högsta nivå, både inom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen många gånger, att beslutsfattare enligt den nu gällande lagstiftningen kan inte vara anonyma. Därutöver så kan man hålla deras hemadresser och liknande på ett eller annat sätt hemligt, men att veta att det här är byråchefen Johansson eller kriminalkommissarie Andersson som har fattat det här beslutet som berör mig, det är så att säga, så långt man kan se det, en mänsklig rättighet som grundlig utgångspunkt. Därför att den dagen du vill angripa det här och kanske själv väcka ytterst ett enskilt åtal mot personen i fråga, då måste du få reda på vem det är. Sen måste jag säga då också att jag har stor respekt för poliser i första ledet, och jag skulle inte bli jätteupprörd om man införde en bestämmelse som sa att, så att säga, första ledets poliser utrustas med ett nummer som man har i många länder som anges i samband med vissa ingripande beslut. Men att det numret naturligtvis, och det framgår utav det här på memorien, det här lagförslaget också, att det numret i så fall ska antecknas i en särskild lista för att i de fall som jag då tidigare var inne på kunna plockas fram. De ska inte bli så att säga anonyma för polismyndigheten heller, och vid ett åtal så måste de ju bli för den delen offentliga om det skulle vara så att en polisman åtalas för ett tjänstefel i de här sammanhangen. Men mer långtgående så tror jag inte man ska göra det här, och det som jag är lite orolig för är att när man inför sånt här som är ganska flummigt, jag har läst lagtexten då, förslaget till lagtext i den här promemorian som syftar till att ändra både polislagen och offentlighetssekretesslagen, och det är väldigt breda begrepp man använder sig av. Man pratar som att vid dokumentation så ska det här gälla inom ramen för då polisens myndighetsutövning. Vad innebär dokumentation? Ja, avser samtliga beslut eller, och vad betyder då det som sen används i lagtexten om att vi har ju ingen definition på till exempel vad grov organiserad brottslighet eller gängkriminalitet är, utan där står det bara att den här personen som dokumentationen gäller kan antas tillhöra eller verka för en organisation eller grupp där det bedrivs brottslig verksamhet av allvarligt eller omfattande slag. Och om det finns då en påtaglig risk för att den här polisanställda utsätts för hot eller våld. Allting är väldigt brett och går att tillämpa på det sätt som jag tyvärr då av egen erfarenhet vet att när den här typen av formuleringar kommer in i offentligt sekretesslagen och i de här sammanhangen, så har de en förmåga att tillämpas långt utöver vad som är det egentliga syftet, och till slut så kommer den här bestämmelsen att åberopas så fort det överhuvudtaget kan aktualiseras, va? Och det, då är vi långt borta ifrån den myndighetssfär och myndighetsutövning som är tillrådigt att ha i demokrati och en rättsstat.
Men om vi vänder på steken då, Martin Melin som ju själv är polis och talesperson för Liberalerna i polisfrågor, så säger han i det här pressmeddelandet där man presenterar det här förslaget att polisen nu kommer att kunna jobba mer anonymt är ett bra grepp. Det kommer att minska de kriminellas möjlighet att hota eller ta till våld mot polisanställda. Om man vänder på steken där, tror du att det här är ett lagförslag som kan få fler polisanställda att vilja arbeta med den här, att utreda eller så att säga stävja den här typen av brottslighet? Tror du att det här är något som tas emot med öppna armar från polisernas sida?
Det, men alltså, jag förstår Martin i det här, så här, Martin Melin, jag råkar känna honom lite grann också. Jag förstår vad han menar. Han har ju själv hela sitt liv jobbat i yttre tjänst och varit i den här första linjen som jag pratade om alldeles nyss. Va? Men frågan är hur långt den här bestämmelsen ska få följa med in i den, som man skriver, dokumentation som bedrivs av polismyndigheten då, och av tjänstemän vid polismyndigheten. Jag menar att man pratar då med ganska storsvulstiga ord i den här promemorian om att det här i slutändan riskerar att hota demokratin. Då. Jag pratar också i de här storsvulstiga termerna om demokrati och rättsstat, men det är det man måste göra i sådana här sammanhang, för att om man ena ändan inför sånt här så luckrar man liksom upp de demokratiska principerna och rättsstatliga principerna i den andra ändan. Det är precis som i anonyma vittnen. För att kunna komma till rätta med att människor har svårt att förlika sig med att de måste förskylta med sitt namn i vittnesbåset, vilket naturligtvis kan få rättsstatliga komplikationer, så luckrar man i andra ändan upp då en så grundläggande rättsstatlig princip som vi pratade om alldeles nyss. Så samma sak gäller ju i det här sammanhanget. Om det fanns garantier för att det användes på det sätt som då jag tror att man faktiskt har för avsikt att göra, nämligen undantagsvis och i en omfattning som inte inkräktar på den enskildes rätt att kunna, så att säga, agera emot ett felaktigt beslut inom ramen för myndighetsutövning och så vidare, då tycker jag att det är acceptabelt. Men vis av erfarenhet i de här sammanhangen så tror jag inte att man kommer stanna vid det, utan, och inte heller vid det här lagförslaget som nu är sagt att det ska väl gälla i 5 år på försök, och det finns ingen sån lag som inte har permanentats som har införts på försöksstadiet, och det gäller allt från mervärdeskatten i början av 70-talet till frågan om hemlig rumsavlyssning, till exempel buggning då. Alla de här grejerna som tillfälligt har införts har liksom senare permanentats. Och permanentas det här som en utmärkt lösning, så får vi mer anonymitet. Vad är nästa steg? Ska vi ha anonyma åklagare? Ska vi ha anonyma domare till slut? Nu börjar jag då räkna upp sånt som ligger i framtiden, men det är inte osannolikt att det väcks sådana förslag också. Och då undrar man, vad får vi för samhälle när varken Skatteverket, tjänstemän, poliser, åklagare eller inte ens domare kan vara kända vid namn? Ska även politiker till slut i någon mening få vara anonyma? Vi har ju diskuterat i den här podden många gånger om hot som riktas emot inte minst den myndighetsutövning som lokalpolitiker inom ramen för de kommunala nämnderna utövar, när det gäller då till exempel socialnämnden och beslut som har med familjerätten att göra, så många gånger är extremt känsloframkallande. Va? Så att jag vet inte, är det så att socialnämndens ordförande också ska få vara anonym till slut, och hur ska man då kunna veta när man ska gå till röstning för vilka politiker vi ska ha?
Då till exempel, ja, men vadå, journalistik är väl ett ypperligt exempel också, kan jag tycka. Men skriver man en granskande text och så är den osignerad, eller jag är en stor motståndare till så kallade, det finns ibland så här osignerade ledartexter där det bara står att det här är signerat ledarsidan på den här tidningen eller någonting. Det gillar inte jag alls. Jag vill ju veta vem det är som uttrycker den här åsikten, speciellt när det handlar om åsiktsjournalistik eller längre gräv, så att man kan bilda sin uppfattning om vad är det här för typ av person och vad kommer den här personen in med för, så att säga, infallsvinklar från början och så vidare. Det där är ju jätteviktigt när man pratar forskning och utbildning och sådär, att man måste alltid vara öppen öppen med vad man själv liksom står kanske från början och vad har man för antaganden som man inleder en studie med och vad landade det i slutet och man ska reflektera och så vidare. Den här anonymiteten gör ju att det blir svårt att ifrågasätta saker, tycker jag.
Ja, alltså du är inne på någonting. Du pratar forskning, du pratar journalistik, du pratar den öppna debatten, du pratar folk som deltar överhuvudtaget. Alltså, transparens är och förblir kanske den allra, allra viktigaste ingrediensen i ett demokratiskt system. Därför att för ju mer slutet det blir, ju mer hemlighetsmakeri det blir, desto mer konspirationsteorier kommer att växa fram, och desto mer diskussioner om vem var det som fattade det där beslutet, och är det inte samma som har fattat de här andra besluten också? Nej, det är personen X och vi vet inte vem det är och så vidare. Det här är inte, det gynnar inte det så kallade öppna samhället i förlängningen. Det man däremot kan diskutera som en förlängning av den här diskussionen, det är ju, det kanske skulle vara på sin plats att diskutera om den svenska modellen med en öppen folkbokföring där alla människors adresser och hemvist är känd och bara ett telefonsamtal bort, eller numera bara en slagning på Google, eftersom de ligger öppna för alla och en var. Det är en diskussion som man kan ha. Det är många länder som inte har folkbokföring, i varje fall inte som är öppen så att alla ska kunna ta del av var alla andra bor. Ja, men då vore det mycket lättare om kommissarie Magnus Magnusson har fattat ett beslut polisiärt som är korrekt, men retar upp någon, och man bara vet att det här är kommissarie Magnusson, men man inte kan få reda på var han bor, ja, då har vi liksom eliminerat problemet på ett annat plan. Och det är där jag menar att i den ändan kanske det är dags att börja titta i så fall om det är rimligt. Alltså, allt fler i Sverige har ju då så kallade skyddade personuppgifter, och inte minst i den där sfären, och det, ja, det är kanske där man ska titta snarare än inom myndighetshusets väggar, så att säga, vad man kan stoppa redan där. För det är det man försöker göra med det här lagförslaget. Så kanske man ska se till så att en tjänsteman på myndigheten och sen är en privat hemma. Men det har inte lagstiftaren sett till i Sverige att överväga det problemet.
Så är det. Du, tiden springer, men jag tänker att vi ska hinna med en sista kort grej här. Det är en väldigt lång artikel vi ska prata om, men jag tänker att vi kan hålla det lite kort. Du har gjort en förtjänstfull sammanställning och svarat på frågan om hur mycket varje brottsmisstanke som hanteras av åklagare kostar i genomsnitt, och kunnat konstatera att skillnaderna är stora beroende på brottstyp och åklagarkammare. Och så har du i din ingress här en skrivning om att medan en brottsmisstanke hos en allmän åklagare kostar i genomsnitt 3125 kronor att hantera, så är motsvarande siffra hos Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet 55 397 kronor. Och det här är ju intressanta siffror att sätta i relation till, så att säga, prutade försvararräkningar, prutande räkningar från målsägande biträden och annat som vi ganska ofta pratar om här i Dagens Juridik. Och då brukar du alltid ställa motfrågan, ja, men om det inte är rimligt att en försvarare eller ett målsägande biträde får x antal tusen kronor, borde det inte vara relevant att veta vad det här målet har kostat för en åklagare och tillsammans med polisen att, så att säga, utreda och producera en förundersökning? Och nu har du tagit reda på det, och vad är din slutsats av detta?
Du är snäll, Wille, men alltså, riktigt så långt har jag inte kommit. Men det är helt korrekt att efter många och inte minst långa diskussioner som vi har haft både på Dagens Juridiksredaktion men även i den här podden kring just den här frågan, så bestämde jag mig för att gå till botten med åklagarkamrarnas egna kostnader för att utreda och beivra brott. Och i det avseendet så har jag ju då kommit hela vägen fram, det vore verkligen att ta i, men jag har i varje fall brutit ner och från både Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten fått hjälp att plocka fram budgetar för varje enskild åklagarkammare i Sverige, och därutöver har jag satt dem då i relation till hur många brottsmisstankar respektive hur många åtal som väcks från de respektive kamrarna. Och det har sedan resulterat då i att på kronan när har dividerat då det här, de här siffrorna med varandra och fått fram vad kostar en brottsmisstanke som då år 2022 två kom in till den och den kammaren, vad kostade den i relation till den budget som kammaren hade det året, och också vad kostade varje enskilt åtal i relation till den budget kammaren hade. Och då är det precis som du säger, de allmänna kamrarna ligger på 3125 i genomsnitt, medan det då åker upp ungefär till 10 dubbla hos till exempel Riksenheten för internationell organiserad brottslighet. Generellt sett hos nationella åklagaravdelningen så ligger de på 38 702 kronor, och där ingår ju då även de här enheterna mot korruption och miljö- och arbetsmiljöbrott. Men även hos Ekobrottsmyndigheten så är den genomsnittliga kostnaden för en brottsmisstanke då ungefär 24 428 kronor närmare bestämt. Och det ligger något under då internationella, alltså de här nationella åklagarenheterna. Det som sticker ut där är finansmarknadskammaren, alltså den kammare som utreder insiderbrott framförallt. Det kostar varje brottsmisstanke 140 630 kronor. Och man ska vara så elak som man nämner att de då hade ett fåtal åtal som det här ska fördelas på. Så handlar det faktiskt varje åtal om en kostnad på 1,4 miljoner. Men för rättvisans skull ska vi säga att Ekobrottsmyndigheten har förklarat de här höga siffrorna för just finansmarknadskammaren med att det är en nationell kammare som innebär att man måste resa mycket. Det finns bara en finansmarknadskammare i hela Sverige. Man använder mer tvångsmedel än någon av de andra kamrarna inom Ekobrottsmyndigheten, och det gör att kostnaderna går upp. Och man har också organisatoriskt placerat av helt obegripliga skäl samtliga IT-forensiker som finns vid Ekobrottsmyndigheten vid just finansmarknadskammaren. Varför man har gjort det har man inte förklarat, och det kan man diskutera om det är lämpligt att kontera myndighetskostnader på det sättet så att det blir faktiskt direkt vilseledande. Men det är de förklaringar som Dagens Juridik har fått ifrån Ekobrottsmyndigheten kring att just finansmarknadskammaren är så väldigt, väldigt dyr. Annars ligger då EBM på siffror som jag sa, 24 000 ungefär per brottsmisstanke och så vidare. Så att det låter rimligt. Egentligen den här artikeln som jag skrev, den är ganska rakt upp och ner. Den redovisar även i tabellform i en bilaga som jag har gjort i ordning samtliga kamrars kostnader, brottsmisstankar och åtal. Mer redovisande. Det finns liksom ingen indignation i det här eller någonting, utan det är bara, jag tycker bara att det är en intressant uppgift som jag gärna delger Dagens Juridiks läsare att kunna titta på. Sen är det en liten del i det här som vi har pratat om då så ofta, och som inte minst en gnällspik som undertecknad har varit med och väckt frågor kring många gånger när då det görs invändningar mot försvararkostnader. Vad har det här kostat hos åklagarsidan? Här ingår ju inte, när det gäller åklagarmyndigheten, överhuvudtaget poliskostnaderna. Det gör det ju till stor del när det gäller Ekobrottsmyndigheten däremot. Där finns det ju anställda poliser som jobbar med utredningar som ingår i de här kostnaderna. Samtidigt som de i vissa andra sammanhang får hjälp av Skatteverkets ekobrottsutredare och så vidare. Så det går liksom inte att jämföra de här utredningarna vid åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten riktigt hur som helst. Men det är en liten del i det här pusslet som jag ändå gav mig fasiken på, att jag vill ta reda på vad det här kostar. Sen skulle man ju naturligtvis kunna bryta ner det här och gå in på, om man skulle gå in på till exempel Rio, då, Riksenheten för internationell organiserad brottslighet, och titta på vad varje enskild utredning eller varje enskild undergrupp där kostar, så skulle man nog kunna få mer aha-upplevelser, skulle jag kunna tänka mig.
Två snabba frågor bara som innan vi rundar här. Alltså, en fråga som växer hos mig i alla fall, och som du kanske inte kan svara på den, men det skulle ju kunna vara så här att det är inte konstigt att saker och ting blir lite dyrare på till exempel Rio, där man utreder många av de här målen som är så att säga kopplade till grov organiserad brottslighet och så vidare. Men frågan är ju, alla mål som hamnar på Rio, hade de behövt utredas av Rio? Skulle inte delar av dem eller liksom vissa av dem kanske kunna hamna på en vanlig kammare och utredas där? Så hade det blivit billigare, kanske gått snabbare. Det kanske hade varit omöjligt, vad vet jag, för att det finns någon koppling till organiserad brottslighet och så vidare. Men min känsla, och det här är verkligen inte baserat på någon form av empiri, utan det är bara en känsla, är att hamnar målen på de här, så att säga, nationella och liksom större spjutspetskamrarna, så att säga, så tar det ofta längre tid och blir dyrare.
Jag vet, jag kan inte svara på den frågan om det är så eller om det generellt sett är så att de ärenden som hamnar på de här nationella kamrarna i själva verket både borde hamna där och av naturliga skäl blir dyrare just för att de är mer komplexa och avancerade. Och det är därför jag är väldigt noga med att undersöka att det här är en ganska könlös undersökning som jag har gjort som inte i någon mening tar sikte på att skjuta någonting i sank, utan så här ser siffrorna ut, punkt slut. Sen kan man ju diskutera rimligheten i att vissa brott här, brottsmisstankar får ta så mycket pengar i anspråk, och ytterst är det en politisk fråga. Vad tycker väljarna och våra företrädare i riksdag och regeringen att man faktiskt ifrån åklagarmyndighetens sida och ekobrottsmyndighetens sida ska prioritera för brottslighet? Va? Och jag är ganska övertygad om att det finns skillnader här i hur man internt inom de båda åklagarmyndigheter vi har och både politiker på toppnivå men inte minst den breda massan där ute, de kanske inte alltid är överens om hur de här prioriteringarna faktiskt görs. Men det är en annan diskussion. Det blir på sätt och vis en annan diskussion i slutändan. Det här var ett steg som jag tyckte var intressant. Vi har pratat om det i många år. Jag tog mig den här friheten att begära ut de här siffrorna och har sedan räknat ihop och satt ihop det här dokumentet. Men jag hoppas att det inte slutar här. Och jag kan säga en sak som också påverkade mig till att försöka reda någon form av klarhet i de här frågorna. Det var när jag pratade med, ja det var ju förutvarande riksåklagaren Petra Lund som nu ska tillträda som rikspolischef för ett par år sedan. Där jag frågade efter någon form av kostnadsestimat per utredning som kunde tillämpas då mer praktiskt retroaktivt genom att man tittar på att en sida förundersökning i genomsnitt kostade sig så mycket att producera, även om det var väldigt grovt och väldigt brett, men det fanns liksom inget sånt. De använder sig inte av det, utan en förundersökning får ta den tid och de resurser i princip som den kräver, och sen får högre åklagare gå in och dra i bromsen om det skulle då gå över alla gränser.
Bra.
Men, och det tycker jag var intressant.
Då hjälper vi dem med det. Nu är det så här, nu måste jag faktiskt iväg, och jag vet att du ska iväg på grisfest du med, så du har ju bråttom, eller hur?
Jag ska inte på någon grisfest, men för
du säger?
Jag ska kanske försöka. Det är fortfarande sol och varmt. Det är väl 26.
Du får göra något så här, vad är det de gör? De plockar kulor och det är väl massa aktiviteter. Ted Åström står där nere och gör morgongymnastik nere i lobbyn.
Ja, det finns ett väldigt roligt telefonsamtal som Kalle Sändare har spelat in som ligger på den fina skivan Sändarresan som på 70-talet var en pastisch på Lasse Åbergs film Sällskapsresan, och där finns ett samtal som handlar till stor del om hur grisfester går till, så att jag tror att om man googlar fram Sändarresan och Kalle Sändare kan man nog lyssna på det lite här och där på nätet, det rekommenderas.
Då tycker jag ni ska göra det, och så tackar vi för oss och vi tackar för 2023 och säger välkommen åter 2024, fredagen nästa vecka helt enkelt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.